Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fadern och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be tillsammans. Kristus, uppenbara för oss undret med din offerdöd, som ur syndafallet gör oss fria i din kärleksglöd. Låt oss ständigt vill vi be, fast i tron mot korset se. Amen. Sorgen, eller sorg, är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkallelig eller övermäktiga negativa händelser, såsom till exempel bortgång av en nära anhörig. Sorgen är kärlekens pris. Har man fått älska får man också sörja. Det här är svaret på googling på ordet sorg som jag fick. Det var två av svaren jag fick som jag tänkte ta med idag. Vår text idag handlar ganska mycket om sorg. Sorgebearbetning. Den texten vi hade. Speciellt om vi tar med de parallellställena till den här händelsen som vi finner i den andra. Även hos Markus och Lukas. Vi vet att sorgen i grunden är en tid av självömkan. När man går igenom det man har upplevt med den personen. Det man som sagt. Det som inte har sagts. Det som man har gjort. Det man inte hade gjort. Drömmar som inte blev uppfyllda. Och önskningar som uteblev. Det här behandlas under den tiden man går igenom ett sorgarbete. Och den här tiden har enorma känslostormar för de flesta av oss människor. Där finns känslan av ensamhet, av litenhet, av övergivenhet, illamående, smärtor i bröstet. Det här är saker som man kan känna. Men också vrede, frustration, besvikelse, bitterhet. Känslan av att man bara vill ha sönder något. Och ibland en domnande känsla i kroppen. Som man bara vill känna något igen. Man fylls av en rastlöshet. Man utför ofta livsfarliga saker för att få känna någonting. Både för sig själv och sina, ibland för andra som är nära en. Vi vet att sorgens tid har olika skeenden och faser. Den är svår att greppa och den är sällan logisk. Och den beter sig sällan lika för två olika personer. Men de första tecknen eller de första skedet för ofta med sig chock, förnekelse. Och en total förkrosselse. Tänk dig att du var med vid den första veckodagen vid påsken. Omkring år 30. När Jesus hade just dött. Det hade gått nu 3 dagar. Sedan Jesus på det grövsta sätt hade blivit tillfångatagen, torterad och avrättad. Lärjungarna var nog samlade. Där sitter en hop med uppgivna vänner som upplevde en fruktansvärd psykisk tortyr de senaste dagarna. Alla med sina sätt att hantera sorgen. Inte nog med att de mist deras messias som de följt, eller deras mästare som de följt de senaste 3 åren. Som de hade älskat oerhört mycket. Men de miste också drömmen om ett jordiskt fredsrike som skulle styras från Jerusalem. Det här får vi veta av apostlarna som var på väg till Emma, eller lärjungarna som var på väg till Emmaus. De här männen hade låtit tempelvakten ta honom ifrån dem. De hade bara sprungit därifrån. Jag hade på avstånd sett hur han förhördes under natten, hur han piskades hårt och hur han dömdes till döden. Jag hade sett hur hans nakna, sönderslagna kropp spikades fast på ett kors. Och hur de riste upp honom för att bli hånad av alla. Deras mästare och Messias. Ingen av dem hade försökt försvara honom. Varken på översteprästens förgård, hos Pilatus eller hos Herodes. Judas hade förrått honom. Och Petrus hade förnekat honom. 3 gånger. Ingen av hans lärjungar fanns där för honom. Johannes, den enda som sökte sig närmare Jesu kors, gick dit med Jesu mor. Men skulle vi ha frågat honom om han anser att han fanns där för Jesus i hans allra utsatta tillstånd, så är jag övertygad om att svaret här också skulle bli nej. Alla hade svikit honom, även han. Alla var besvikna på sig själva. Till den grad att de trodde att de blivit grundlurade. De trodde att de hade följt Israels befriare. Men det verkar ha misstagit sig. Det får vi veta av Emmausvandrarna. Mitt i sorgen och bedrövelsen som de känner, så hälls allt i såret. Jesu kropp försvinner ur graven. Kvinnorna påstår sig ha sett både änglar och Jesus själv. De säger att han har uppstått. Petrus och Johannes var också där och har sett den tomma graven. Och Johannes verkar tro på något vis att allt är som det ska. Att Jesus har även förutsagt det här. Men vakterna som vaktade graven sprider ut rykten om att lärjungarna skulle ha tagit hans kropp. Thomas har lämnat gruppen. Han verkar inte riktigt orka stå ut med läget just nu. Varför får vi inte bara sörja i fred? Men sen kommer Kleopas och den andra lärjungen. De kommer med sina påståenden att de har varit med tillsammans med Jesus. Vandrat med honom på vägen till Emmaus. Och att han förklarat för dem allt. Att han måste dö. Att det var meningen. Och att han skulle uppstå igen. Att skrifterna säger så. Läget i Jerusalem i april omkring år 30 är kaotiskt. Där är sorg och besvikelse och en förvirring som de flesta känner. Inte heller Kleopas och den andra lärjungen kan ändra på den här stämningen. Sen är det hela inte helt okomplicerat för de flesta av dem heller. Det här kan betyda att de kan bli tvungna att bli konfronterade med sin feghet och sin otro. Om Jesus har uppväckt från de döda. Så som Lazarus blev uppväckt. Vad ska han tycka om de här lärjungarna? Vad ska man tro? Vad ska vi göra? Har vi blivit lurade? Har vi följt en bluff? Eller är det sant? Vad ska Jesus då säga? Vad kommer det här att innebära? Judas är redan borta. Men hur går det med Petrus? Kommer han att välja nya lärjungar? Vi läser hos Markus. Markus skriver att till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords. Han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Johannes berättar mera ingående. Han skriver: då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Den här hälsningen av Jesus var en vanlig judisk hälsning som man hälsade med varandra varje dag när man träffades. Men den här hälsningen som Jesus kommer med, som kommer över hans läppar vid det här tillfället, är fylld med en kraft. Och den åstadkommer det den önskar. Jesus kände till deras oro och deras hårda hjärtan. Därför landade den här hälsningen rakt i hjärtat på dem. Lukas berättar om att han hade problem och att han också hade problem att övertyga dem. Det står att uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem: varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågar han dem: har ni något att äta? Har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk. Och han tog den och åt inför deras ögon. Jesus ville verkligen att de skulle tro. Och det här ledde till att de trodde att de såg Herren som hade övervunnit döden med sina egna ögon. Uppstånden i en förhärligad kropp. Och inte bara uppväckt så som Lazarus. Vi läste att Thomas inte var med när Jesus kom. På ett vis är jag glad att Thomas inte var med. Det är ju inte bra för hans skull att han behövde gå en hel vecka med tvivel, besviken och bitter. Och känna sig utanför lärjungakretsen. Men för min skull är det bra. Jesus hade visat redan en stor tålamod med apostlarna genom att på ett noggrant sätt övertyga dem om att han var Jesus och att han hade verkligen uppstått från de döda. Nu kommer Jesus personligen till en besviken och bitter lärjunge för att övertyga honom. Ni minns Thomas ultimatum. Han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och se och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Jesus hade redan visat sina händer och sina fötter för de andra. Men i mötet med Thomas bemöter han kraven med orden: kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas alla tvivel, all bitterhet och besvikelse är borta på en gång. Han utbrister: min Herre och min Gud. Det är kanske bara jag som gör det. Men när jag tänker på den här händelsen ser jag att Thomas bryter ihop i tårar inför sin mästare. Över 10 dagar. Han hade över 10 dagars obehandlade känslor och spänningar. Och det släpper ut när han utbrister i orden: min Herre och min Gud. Thomas hade liksom sagt att det är han till de andra. Och gjorde klart för dem att det är han som styr och dikterar villkoren. Att det är han som bestämmer om Thomas ska tro och vara någon lärjunge mera. Han är den som har kontrollen. Men det är Jesus som har makten och fullkomlig kontroll även i den här situationen. Jesus söker upp Thomas. Det kan se ut som om Thomas hade greppet om situationen. Tills vi ser hur han bryter ihop som ett litet barn. Det står ingenting om att han kommer sitt finger eller sin hand. Och han bryter ihop i den allra ljuvligaste bekännelsen. Min Herre och min Gud. Och Jesus säger till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett mig men ändå tror. Jesus gjorde här ett undantag när det gäller Thomas. Han skulle vara en apostel. Ett särskilt ögonvittne och sändebud. Så Jesus talar om oss när han i fortsättning av den här meningen. Vi som inte har sett honom men ändå tror på honom. Alla vi människor som kommit till tro på Jesus som vår frälsare. Allt sedan apostlarnas tid. Vi är saliga genom den här tron. Den tro som Hebreerbrevet beskriver som en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Denna tro skapar samma frid hos oss idag som den en gång skapade hos lärjungarna. Bakom de stängda dörrarna. Och som senare Thomas på ett kraftigt sätt fick uppleva. När Jesus visade sig första gången. Fick det ett uppdrag. Vi läste. Frid vare med er. Som fadern har sänt mig sände jag er. Sen han sagt detta andades han på dem och sade. Tag emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Jesus är inte endast ut för att ge dem friden. Utan han vill sända ut dem med denna frid. Inte med en världslig fred som många kyrkor och predikanter propagerar för idag. Utan en inre själslig frid. Jesus lämnar inget utrymme för missförstånd här. Denna friden kommer genom förlåtelse av synder. Detta är en frid eller en fred mellan Gud och människor genom Kristi gärningar. Som vi är sända att predika om. Auktoriteten att befria den ångrande från hans skuld och synda konsekvens. Och att binda den obotfärdiga i synderna kallar vi nycklamakten. Denna makt ges till alla troende. Detta är en oerhörd tröst för oss syndare. Det finns ett motgift mot synden. Trots att Jesus på ett konkret sätt inte just andas på dig och sagt samma orden så har han befallt att du ska döpas. I dopet födde han dig på nytt och gav dig den helige ande. Du har därmed del i detta uppdrag som man här ger lärjungarna. Se dig omkring. Detta uppdrag har han även gett de som sitter här idag. Med dig. När vi kommer samman som församling så sköter vi den här nycklamakten tillsammans. Genom kallade tjänare, pastorer och lärare. Men i vardagen utanför gudstjänsten är du sänd ut för att förkunna om Jesus. Och förlåta och binda i sönder. Du är kallad till att vara Jesu utsträckta händer. Till alla människor du möter. Var trogen i det lilla. Ringakta inte din uppgift. Var du än är satt, så ska du en dag få höra: bra, du goda och trogna tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Johannes skriver många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok, gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Tron som vi ska hålla fast vid vilar på Guds ord. Johannes avslutar vår text idag med att skriva ner orsaken till att han skrev sitt evangelium. Han vill att vi ska tro att Jesus är Messias. Resultatet av en sådan tro är evigt liv. Detta är det högsta målet med hela skriften och all sann förkunnelse. Må Herren helga oss i denna sanning. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som i sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och vardagssaliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.